Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och varmt välkommen till Evelöv och Månström, din kära löparvän i eten. Idag känner jag mig extra energifylld och glad, för vi har precis kommit hem från en helt fantastisk löparhelg i Prag, eller hur Malin?
Ja, det var verkligen en energiboost på många sätt. 25 härliga resenärer, endast kvinnor faktiskt.
Som sprang loppet i alla fall.
Som sprang loppet, ja precis. Sen hade vi några bihang med oss,
yes.
Men, som var män. Men annars, det ska vi prata mer om också. Mm. Varför bara kvinnor kanske också väljer såna här resor.
Exakt.
Vi ska ha massor att prata om idag. Men ja, jag känner mig otroligt energipåfylld, trots att det var ett tufft lopp.
Halvmaran alltså var det.
Ja, halvmaran har vi sprungit, både du och jag. Och alla dessa andra 25,
yes,
kvinnor.
Och vi märkte ju redan efter loppet att det finns massvis att prata om. Och dels när det gäller förberedelserna dagarna inför loppet, men också hur det känns i kroppen och i huvudet under olika delar av loppet. Och där så hittade vi gemensamma saker, du och jag och Malin, och sen hittade vi saker som skiljer sig åt. Och jag tror att det här kan vara väldigt intressant för motionärer att höra på. Och där kanske du som lyssnar kan plocka upp lite intressanta saker och väva in i din egen träning. Så missa inte det. Vi tänkte även besvara ett gäng frågor från er lyssnare. De droppar in titt som tätt, vilket är otroligt kul. Men först så tänkte jag att vi ska prata om ett gissel som är en riktig humörsänkare för oss löpare. Ja, och alla andra med såklart, nämligen förkylningar. För att det är ju så här att även om förkylningssäsongen börjar ebba ut, så känns det som att det är ett ständigt aktuellt ämne. För att det här med att man kanske inte kan starta ett lopp för att man har gått och blivit förkyld. Och då har vi ju fått en ny samarbetspartner som känns helt rätt i det här sammanhanget, nämligen Coldzyme. Och det är en så kallad medicinteknisk produkt som gör det svårare för förkylningsvirus att få fäste i munhåla och svalg. Och eftersom det är en medicinteknisk produkt så går alltså inga aktiva substanser in i kroppen. Och alla deltagare på vår resa till Prag halvmaraton här i helgen fick ju en flaska Coldzyme. Och de verkade ganska nöjda med det. Några rapporterade till och med att de haft känningar i halsen som de har lyckats jaga bort med den här munsprayen.
Jo, vi hade ju några som var osäkra på om de skulle kunna komma till start, och vi pepprade ju på med att de skulle köra den här sprayen då enligt instruktioner, och alla stod ju faktiskt på startlinjen och genomförde loppet. Så, men det som ska nämnas också är att du körde ju en liten tjeckisk specialare där också på några resenärer dagen
innan. Kanske var Coldzyme i kombination med den här tjeckiska likören eller aperitiffen Becherovka som var, gjorde susen.
Ja, lurade in några resenärer där en liten shot dagen innan, men ja, det hjälpte. Det, som sagt, alla genomförde loppet och var friska. Så att, jag tror jag har ju provat den här själv då när jag var förkyld och tryckte bort förkylningen i flera dagar. Sen tog den överhand så småningom ändå. Men det, jag tror att de här lindrigare symptomen när man liksom är på gränsen eller man är i ett startskede eller slutskede kan göra att det kanske inte blir någon förkylning. Fast, sen är det som sagt, ibland Ibland går det ändå inte, men vi lyckades väldigt bra under helgen i alla fall, tycker jag.
Inga, varken DNS eller DNF, så det var ju, det här är lite löparnördigt då, men det kan vara kul att känna till de här termerna. DNF, det är då
did not finish,
det är alltså man har startat och sen inte tar sig i mål. DNS, det är då did not start.
Ja. Så det kan man ju, när man tittar på friidrottstävlingar och så kan man ju ibland se det, att det står DNS eller DNF efter något namn, och det är bra, då har ni lärt er det också.
Ja, lite så här löpartermer som kan vara bra att veta. Och alltså, de värsta förkylningstiderna är ju då kanske officiellt förbi, men som sagt så känns det här ämnet aktuellt året om. Och jag tänkte bara nämna en studie som Coldzyme har låtit göra på svenska elitidrottslag i ishockey, handboll och skidskytte. Och i den här studien så visade man att produkten förebyggde från 50% upp till 67% av förkylningarna i de här lagsporterna. Och om idrottarna ändå fick förkylningar, så var det precis som du, Malin, sa där, att det blev lite mildare och lite kortare, så att man inte förlorade lika många träningsdagar som man kanske skulle gjort annars. Och skillnaden var alltså statistiskt signifikant jämfört med historiska data. Så att det är ju anmärkningsvärt, tycker jag.
Ja, verkligen. Jag skulle ju gärna vilja nå ut med det här till mina kunder som jag tränar, för det är, jag har haft väldigt mycket avhopp nu under hela våren här på grund av förkylningar, och det tror jag att det hänger samman också med att jag har varit en rätt tuff vinter med kyla under lång tid, och fortfarande märker jag har flera som är väldigt förkylda nu också. Det är en väldigt sen vår, så att det har med årstiden att göra också, att det här skjuts nu ytterligare en månad på den här långa förkylningsperioden. Så att ni som är där ute och på gränsen, gå och skaffa en sån här Coldzyme-flaska och spraya, för det är nu vi måste försöka hålla ihop här fram till värmen kommer.
Exakt. Och så kan man ju såklart då toppa upp med lite annat också om man känner att man vill komplettera med kanske lite aperitiffer från Tjeckien. Men över till halvmaran i Prag. För det är ju, det satt vi och babblade om på både after run och flygplanet hem och allt möjligt det här. Det fanns så mycket att prata om. Och det roligaste tycker jag, det var att vi pratade egentligen ingenting om vilka tider folk sprang på.
Nej, det är ju det häftiga med att springa lopp, oavsett vilken nivå du än är på, är ju att det sker någonting. Och det märker jag ju som har tävlat hela mitt liv, att det sker ju även med så kallade icke-tävlingar. Tävlingsmänniskor, att det sker någonting inför ett lopp. Flera av de här resenärerna var ju jättenervösa innan, och det var pirr och det var massa nerver, och sen kommer den här godkänslan efter, den här adrenalinpåslaget som är helt oslagbar, tycker jag. Och det blir ju ett eftersnack utan dess like i en större grupp då, där alla har sprungit ett lopp. Och som du säger, Petra, det är egentligen helt orelevant vad du har sprungit på. Vissa slog pers, andra hade lite tyngre, men det man pratar om är ju mycket den här känslan och vad hände där och hur det har känts under olika delar. Och det var ju det som var häftigt när du och jag pratade, som vi ska gå in på nu lite, om faktiskt hur olika också det kan uppfattas ett sånt här lopp.
Och sen tänker jag också så här, att de som lyssnar, det kan ju vara någonting kanske värt att ta in, det här med att man behöver faktiskt inte prata om vilken tid man fick, utan jag menar, det var ju några som tjoade liksom att ja, jag persade, men då var det ju inte så här, jaha, vilken tid hade du, utan de var mer så här, jag persade, ja, men vad kul, och jag var så glad när jag sprang i mål, för att jag visste att jag skulle persa, och då så fick jag glädje för natt. Men just det här att alla kunde känna sig inkluderade i det här eftersnacket, eftersom det var, liksom, tiderna var sekundära. Och det tycker jag är så här, någonting som man kan ta till sig när man pratar med, om sina lopp med olika människor. Att ingen behöver känna sig liksom exkluderad för att man inte sprang kanske så fort som man tycker att man ska göra.
Nej, men och alla har ju olika målsättningar redan innan loppet också. Det fanns ju en tjej som hade fött barn för något år sedan, och hennes mål var ju liksom till att börja med att ta sig runt. Och,
jag tror typ ett år sedan.
Ja, ett år sedan. Ja, precis. Ja. Och har liksom tränat upp sig till det här då, och haft det som mål, att bara komma tillbaka efter barnafödande och egentligen ta sig runt runt då. Gjorde hon det med bravur och verkligen. Det gick jättebra. Men det är just det där att det behöver ju inte alltid ha att göra med heller att man ska satsa på någon värstingtid och persa. Utan vissa hade ju en seger i sig att bara genomföra det här loppet. Ja. Och vissa har ju kanske aldrig sprungit en halvmara heller, och att det är längre, dubbelt så långt mot vad de någonsin har sprungit på en tävling. Så att det är det som är så häftigt, att dela olika uppfattningar om vad, ja, vad man blir glad över i sin egen satsning.
En var ju, hade ju börjat springa, jag tror hon började springa när hon, i alla fall springa maraton när hon var 65. Det tycker jag var så otroligt coolt alltså. Det är så här goals, säger jag bara.
Ja. Som, ja. Aldrig för sent. Nej. Det jag tycker är bland det häftigaste med långlöpning, att man verkligen kan. De yngsta i vår grupp var väl lite under 30 och runt 30 strax under, och så hade vi ju då upp till spannet upp över 60. Ja. Och alla möjliga nivåer då, olika målbilder, men sen sitter vi där och liksom delar den här glädjen, och adrenalinpåslaget var ju detsamma oavsett vem du var i det här gänget, och det är otroligt häftigt att få dela. Även för en sån som jag då, som har tävlat hela mitt liv och kan tyckas att man kan bli kanske blasé i den känslan, men absolut inte.
Men hur kände du inför det här? Var du så här sugen och taggad på det här loppet, eller var det lite så här, nej, nu, eller så här?
Nej, jag har varit jättesugen. Det är bara att jag är så här nu för tiden inför lopp att jag tänker inte så mycket på att jag ska springa lopp för långt i förväg, för att, och det är väl nog medvetet för att jag inte ska gå igång för mycket och liksom mitt gamla tävlingspsyke ska tro att jag är 25 och ska tävla på elitnivå, utan jag vill leva liksom ett väldigt normalt avspänt liv utan för mycket stress kring tävling, så jag tror medvetet mitt psyke bara liksom tar det med väldigt ro, men sen är det ju så att jag drar ju på något sorts laddning, fast det kommer väldigt sent, så jag känner ju liksom att det väntas, den där riktiga tävlingspsyket drar på ett par minuter innan start.
Du sidade ju dessutom upp dig från startgrupp L till startgrupp A. Det kanske var bra att du gjorde det.
Ja, jag vet inte vad som hände. Vi hade ju någon gruppbokning där, så jag hade ju fått den sämsta startgruppen av alla resenärer.
Det var en jättemärklig fördelning av startgrupper där.
Så stod det några där framme i grupp A, så jag sidade upp mig, och de tjejerna var ju lyriska. De hade aldrig stått i så bra position.
Precis bakom kenyanerna.
5 meter bakom världseliten kenyanerna där, och jag kan säga att det var de enda som tog selfies och massa kort på startlinjen, för där var det rätt snabbspringande människor runt annars, och alla tittade på de här tjejerna och tyckte, vad är det där för några lirare som står och tar massa kort och garvar och tycker att det är helt fantastiskt att stå. De var ju mest rädda av att de skulle bli nersprungna i början, de här tjejerna. Men jag tror att det var en upplevelse för livet för dem att få stå i stort sett i världseliten.
Men det måste, alltså jag tänkte, du var ju med på någon selfie också där inför start med några av de här tjejerna. Men alltså, hur du säger att du ändå kunde växla om sen då till gå in i tävlingsmode. Var det direkt efter att startskottet gick? För att jag menar, jag vet många som inte skulle vilja vara med på selfies och så här hålla på och växa så här inför start, men det kunde du.
Ja, alltså förr i tiden när jag liksom tävlade på riktigt, som jag säger, då hade jag nog inte gärna tagit en selfie 2 minuter innan start, men det är där skillnaden är nu när jag kallar mig för elitmotionär, så känner jag att jag kan göra det, men sen så slår ändå tävlingspsyket på precis när de börjar säga att det är någon minut till start, och när startskottet går, då händer det något i mitt huvud och kropp. Så då går jag in i liksom gammal god tävlingsstil.
Men berätta, vad är det då? För någon som jag har ju då, om jag ska försöka relatera, så jag har ju extremt svårt för att tagga till. Jag stod där och tog lite selfies och så hörde jag knappt att när startskottet var väldigt, man hörde knappt spiken, så jag visste inte riktigt så här hur lång tid det var kvar, och plötsligt så bara började folk röra sig, och då bara, oj, nu har starten gått, och så var lite så sekt. Men det var det för dig.
Hur lång tid tar det för dig att komma in i det då?
Det är ju det som är problemet, att jag kommer liksom inte in riktigt i tävlingsmode, där jag behöver hjälp och lite tips från dig, att jag taggar inte riktigt till. så.
Nej, men känner du inte ens att de här alla runt omkring, att publiken medtävlande och hela den nummerlappen på bröstet gör att du liksom blir något annat än när du är ute och springer en långrunda?
Men vet du vad det konstiga är? Att jag tror att där är jag, du och jag är helt olika, för att jag är bättre på träning. Och sen på tävling så blir jag som blockerad, för att jag går och tittar efter folk jag känner igen och känner efter för mycket, tror jag. Så här, oj vad låren var tunga idag, oj det här kommer inte att gå bra. Och så håller jag på så där och grejar och kollar på klockan. Oj vad långsamt det går. Liksom här, jag borde kunna springa fortare kanske.
Ja nej, men där, ja, där är jag är ju precis tvärtom. Jag tänker ju så där att jag sätter upp någon målbild ut efter vad jag tror att jag är tränad för nu, och sen blir det alltid lite bättre. Jag har överraskat mig på senare år när jag var väldigt bra tränad, elittränad, då visste jag precis vilken nivå jag var på. Nu är jag mer osäker. Jag var rätt osäker på min form på det sättet. Jag visste att jag har tränat väldigt allround och bra under hela vintern, men jag har inte gått in specifikt för det här loppet och tycker alltid att jag har tränat för lite för långt. Långlöpning, jag springer ju mest intervaller som vi brukar prata om.
Fast du har ändå kört några 21 kilometer.
Ja, men det har jag. Men jag blir ändå så där när det börjar närma sig att jag kanske har kört för lite, undrar om jag orkar hela vägen i det tempot. Och så, men någonting händer i mig och jag blir ju otroligt taggad. Jag får ju liksom gåshud av publiken. Jag älskar att få liksom springa i publik, hav. Och jag älskar att ha människor runt mig som jag liksom blir taggad av, att någon springer förbi mig och så tycker jag, nej, den där ska jag ta. Och,
hör du ditt namn mycket under loppet?
Nej, inte i Prag. Nej. Ska jag säga. Det var nog, det var en del svenskar faktiskt som kände igen mig så, men rätt lite. Men så det var inte liksom någon sån bekräftelse boost så, men jag, bara den här hela den här atmosfären av en tävling för mig är något som jag bara njuter av så länge jag är pigg i alla fall. Så sen pratade vi om det här, det var ju, tyckte jag, intressant att vi pratade om vad trötthet.
Just det.
Olika trötthet för kanske en motionär och en elitlöpare eller någon som springer lite fortare. Jag sa ju det att jag hade ju väldigt hög puls på slutet. Alltså sista...
Hur långt från slutet började det bli så här riktigt, riktigt jobbigt för dig?
Sista 4 kilometrarna var liksom, då har jag liksom hög puls, andning.
Du flåsade alltså?
Flåsar och är väldigt trött i benen. Men jag håller farten. Jag tappar ingen fart, utan det är som att jag springer en riktigt tuff intervall.
Du ökade ju på slutet väl, eller?
Jag hade min snabbast kilometer på sista, konstigt nog, för då var jag dödstrött. Men det var ren prestige, för det var en elittjej där som hade stått i elitgänget. Jag stod ju strax bakom dem som jag hade kommit kapp, och så försökte hon rycka ifrån mig, och så gick hon in i väggen lite och då gick jag förbi och så började hon heja på mig. Liksom, go, go, good,
sa du att
good
hon hade
job.
Blottat strupen?
Ja,
då
blottade hon strupen. Då visade hon att om hon började heja på mig, att jag passerar henne, då fick jag ju liksom en kick. Jag var ju dödstrött, men då tänkte jag, hon kan inte bara heja på mig att jag ska dra ifrån henne, så då gjorde jag ju det.
Men det var ju en svensk tränare som hade hejat på dig mot slutet där, eller hur? Som hade sett dig och typ skrek någonting åt dig, och då hade du fått liksom extra tändvätska där.
Ja, jo, men 2 kilometer från mål så stod ju en svensk tränare och sa, du ser stark ut Malin, du tar henne där framför, den där tjejen framför, henne tar du. Och då sprang jag liksom, tyckte jag, så fort jag kunde, och var väldigt trött och hade liksom inte riktigt fokus. Hon kanske låg en 50 meter före och jag såg ju henne, men jag hade inte riktigt mobiliserat alla krafter att, ja, men henne ska jag absolut ta i det läget i alla fall. Och då fick jag en sån där liksom nytändning i huvudet att, va? Ser jag stark ut? Ska jag ikapp henne? Ja. Det var liksom en liten order till mig där.
Ja.
Och när man är så där trött, då är man väldigt simpel i huvudet. I alla fall jag orkar bara tänka en tanke i taget, och då fick jag liksom en kick av de orden, och så tänkte jag, ja, det är klart jag ska ikapp henne. Startnummer 15, jag hade ju startnummer 717.
Ja, för man har startnumren på ryggen i elitledet, eller hur?
Ja, och då kunde jag se, men hon är ju en sån där sidad löpare.
Med gul nummerlapp.
Gul nummerlapp, och tänkte, henne, jag fasen, hon, så stark ser hon ändå inte ut. Alltså, så börjar min hjärna gå igång. Ja. Och sen när hon börjar heja på mig, som sagt, då tänkte jag, nu
har hon gett upp.
Ja, då har hon gett upp. Då blottade hon sig. Så då öste jag ju på sista kilometern och sprang fortast där. Så att, nej men, och skillnaden, du sa ju att du inte är anfad.
Nej, alltså jag kanske flåsar lite mot slutet sådär. Men jag känner ju att det som händer med mig, det är att benen dör. Någonstans vid 15 kilometer ungefär så börjar liksom låren bli tunga och man liksom, det blir jättesvårt att hålla löpsteget, så det har ju inte med flåset att göra, utan det är benen som dör. Varför händer det?
Nej, men där tror jag att det är en viss skillnad på motionärer och elitlöpare på det sättet att just när tröttheten slår till, eller när man blir så där riktigt trött, så det är väl den skillnaden att då orkar elitlöpare som springer lite fortare fortfarande hålla ännu bättre löpteknik än kanske gemene motionären gör. Det är där man tappar liksom lite den där, som vi pratar om, hållningen och blir stum i benen. Så andningen är inte det stora problemet. Det har jag hört många gånger hos just motionärer. Och det är väl att tempot, även om det är ett högt tempo för den motionären, så är det fortfarande lägre än vad pulsen borde eller klarar. Så det är benen som stoppar oftast, eller alltid. Men däremot, elitlöpare springer så pass på väldigt hög nivå hela tiden. Så att, och jag tränade för att springa på en högre trötthetströskel mycket längre tid. En motionär, om de skulle gå upp på den pulsen som jag hade sista 4 kilometern, så skulle den säkert bara orkat på 100 meter och sen behöva gå.
Just det.
Men det är där kanske den där lilla skillnaden mellan att vara riktigt, riktigt bra tränad till lite under den nivån.
Nu säger du tröskel, och då kopplar jag direkt till så här tröskelträning som man brukar prata om. Är det sån typ av träning, alltså då när man ligger precis på gränsen till att få mjölksyra, är det sån träning som kanske är skillnaden mellan att typ tvärdö vid 15 eller att faktiskt ändå kanske halvdö men ändå ha krafter kvar?
Jo, men alltså det är ju mycket den känslan som jag beskriver. Det är ju som ett tröskelpass på ett sätt. Mina sista 4 kilometer var som en lång tröskelintervall. Det är så man känner sig, liksom lite obehagligt hög andning, men den funkar ett tag. Du behöver inte stanna efter några 100 meter. Benen kryper, det är ju jättejobbigt, men det är ingen mjölksyra, så du ska inte behöva slå av på takten.
Ja, du hade ingen mjölksyra?
Nej, inte mjölksyra, utan det är mer att det är riktigt jobbigt, fruktansvärt jobbigt, men fortfarande så att jag kan springa. Sen handlar det om huvudet också, att orka ligga kvar i den smärtan så pass länge när man redan har sprungit en bra bit också. Så det är inte så att psyket är helt utvilad, man har ju fått småjobba där innan också. Så det är nog mycket den där träningen i också, att orka ligga kvar, våga ligga kvar i en sån trötthetsnivå, och sen fysiskt sett självklart orka det också. Mm.
Men jag roar mig med att kolla lite grann på liksom hur löpsteget såg ut där på eliten. För vi mötte ju er på några ställen. Så först kom ju liksom täten med 10 kenyaner som sprang under timmen.
Ja.
Och sen kom det någon klunga med män, och sen så kom det någon klunga till med lite blandat män och kvinnor. Och så konstaterade jag att liksom, kenyanerna då, de hade relativt höga knän hela tiden.
Ja.
Och sen kommer nästa klunga, då är det lite lägre knän ändå.
Ja.
Och sen så kommer er klunga, fortfarande väldigt eleganta löpsteg, men ännu lite lägre knän.
Ja,
är det det som är liksom, jag försökte när jag var lite piggare där i början så analysera lite grann. För de såg ut som att de sprintade hela tiden i täten där.
Mm. Och det gör de ju.
Exakt.
Det handlar ju också om du tänker på liksom tiderna, vad man springer på. Även om de är mycket bättre tränade så de klarar det. Men det är ju fortfarande, ska du klara av att springa så pass fort som de gör, en bra bit under 30 minuter på milen, så är det klart att då går det inte att springa med något slappsteg, utan det är ett typ av medeldistanssteg, fast du orkar springa väldigt länge. Mm. Sen ju sämre du blir då, desto långsammare springer du, och då är inte farten, kräver ju inte det medeldistanssteg, för du är inte tränad för att, jag orkar inte springa en halvmara med det steget. Nej. Och så ännu längre bak i ledet på motionärsidan, då blir det ännu lägre knälyft, kortare steg, lägre tyngdpunkt. Och, så det är precis, det stämmer Petra, det är från liksom ett väldigt spänstigt högt knälyft uppe på framfoten. Mm. De springer ju som en motionär kanske springer på en kort intervall.
Ja, eller i spurten på slutet.
Ja, eller liksom när de är ute och liksom springer sitt absolut bästa löpsteg någonsin på en kort intervall. Mm. Det springer de hela vägen. Så att, och det är klart att det går fort.
Men jag måste säga, för jag såg faktiskt när de var på väg, jag då närmade mig 15 kilometer och så kommer då vinnaren mot mig. Han såg helt så här grimaserande i ansiktet. Han såg så in i helskotta trött ut. Ja. Men han höll ju löpsteget. Och det är ju så här... Då tänker man själv, om man låg på den ansträngningsnivån så skulle det förmodligen inte se så där lätt ut. Liksom.
Nej, men det är klart att om du skulle översätta det till, om du kunde ligga på din motsvarande ansträngningsnivå som han gör då, så skulle du springa ännu fortare. Mm. Alltså om du kunde ligga på och vara så sliten som han är, men ändå hålla det tempot. Mm. Men där är ju det som att är man inte lika bra tränad så funkar inte det, utan då måste du ner på ett lägre tempo för att liksom överleva. Mm. Och det är ju det som är skillnaden mellan vara i absoluta eliten mot något där under. Mm. Och det är där vi också har kanske skillnaden på den nivån där jag ligger, sub-elit till lite längre ner i motionärsled. Att jag kan ligga också, jag kan inte ligga riktigt som de här eliten längre, för jag är inte så pass bra tränad, men jag kan ligga lite högre i min ansträngningsnivå än en motionär längre ner, och därför går det lite fortare också, för jag kan pressa mig ännu mer i mitt spann, för att jag är lite bättre tränad för det och rustad för att tåla det. Så att, och det är ju det som gör, men om man bryter ner det på en motionsnivå, så är det ju så egentligen att utifrån sig själv, om man kan flytta sin gräns, sin nivå till en lite högre ansträngningsgrad hela vägen för att man blir bättre tränad, då springer man de där minuterna fortare som man önskar. Så att den går att översätta liksom i olika nivåer.
Men du, om vi tar loppet då från början, jag bara tänker så här, här kan många relatera, kanske de flesta kanske mer kan relatera till min upplevelse än till din. Du kom in som 17:e dam, ska vi säga, sammanlagt, helt fantastiskt tycker jag, hatten av. Men då, i början där, går det lätt då för dig så att du känner att det här liksom, den här farten ska jag kunna hålla jättelänge, eller hur känns det från start?
Jo, men alltså, för mig är det väl ungefär första milen går väldigt lätt. Då ligger jag och njuter. Inte för att jag känner att det går långsamt, men jag känner att jag behärskar det tempot. Så att, och det är nog liksom min sån där målbild innan, att bara jag kommer fram till halva och känner att det har gått väldigt lätt och inte jag har behövt koppla på någon mental påfrestning, så finns det en rustning kvar där när det börjar bli jobbigt. Mm. Så jag delar upp loppet i lite olika delar. Första milen, den bara flyter. Sen är det nästa 5 kilometer, de ska liksom gå utan att det händer några stora dramatiska saker.
Men det är lite jobbigare att hålla.
Lite jobbigare, men fortfarande behöver vi inte plocka fram det stora psyket.
Nej.
Och sen efter 15, då känner jag så här, då är jag glad för varje kilometer som går utan att jag varken får ont någonstans eller att jag tappar tempo.
Jag känner i och för sig igen det. Det var lite grann faktiskt lite samma sak. Men alltså, det jobbiga var ju också att det här, när det blev tufft, då var man ute i ett så här industriområde som var så här extremt osexigt och ingen publik. Hur motiverar du dig då när du inte får någon energi? Du har ju ingen musik i öronen heller.
Nej, men då hittade jag liksom människor runt mig. Jag hade några killar där som jag försökte liksom hänga på lite. Det var någon kille som blev sur för att jag la mig, det var lite motvind bort där, och så la jag mig i hans rygg där. Och då tittade han surt bakåt och flera gånger, och sen så försökte han rycka ifrån mig, och så gjorde han ju det ett par gånger då, och jag bara tuffade på i mitt tempo och lät honom rycka 10 meter, och sen kom jag ikapp igen och så la jag det där igen.
Han måste ha bränt sig där när han försökte rycka också.
Ja, för efter 3-4 kilometer då hade ju han kört såna här intervaller då. Jag bara låg och tuffade, så då körde jag förbi honom och tittade åt sidan och bara såg att han var jättesliten.
Han orkade inte spurta ikapp.
Nej, körde jag ifrån honom.
Nej, helt rätt.
Då var han nog inte så glad, skulle jag säga. Men hur upplevde du, du springer med musik i öronen, så du hör ju inte.
Jag hör ju lite, alltså de är ju inte helt så att de täpper till totalt, man får ju in lite. Jag har inte så hög volym heller, så att jag vill gärna höra lite runt omkring ändå. Min sambo stod ju på några ställen ute med vägen också och skulle fotografera mig, så jag ville ju kunna prata med honom utan att liksom att jag missar honom. Ja, alltså musiken är viktig för mig. Om inte jag hade haft musiken så skulle jag inte, då skulle jag lyssna alldeles för mycket på folk som flåsar, och jag tänker, jag har ju mycket mer folk runt omkring mig också, så att någonting som är jobbigt tycker jag, så här första 5-6 kilometerna, det var ju bara att kunna hålla en rak linje. För det var ju jättemycket, framförallt, ursäkta, men gubbar som höll på att skulle tränga sig, sprang framför och liksom inte riktigt kunde bestämma sig om de skulle springa rakt eller om de skulle så här sväva i sidled.
Men det var lite mycket så även fram hos mig, för att det är ju såna här tågspår också, och lite kullersten och lite ojämn.
Mycket kullersten
och så tågspår och lite såna här snea gator där det liksom är lite dålig asfalt, så att många sökte sig till olika partier på de här breda gatorna där det var bättre. Mm. Och på ett ställe var det faktiskt så roligt, för där var det kullersten och så var det massa spår. Sen var det en liten linje i mitten som var någon platt mellangrej av det här som var som asfalt då. Och där sprang alla på led, så det var liksom, nu är det inte lika trångt fram i där jag springer, men det var så lustigt, för jag såg det här, att där sprang liksom hela gänget på en smal liten trottoarbit liksom, eller en gatubit som var bättre än hela gatan, så att det blev verkligen tydligt att man söker sig till bästa underlaget.
Men jag tänker, när det kommer vätskestationer, hur gör du då? För då, du hade ju inget så här elitbord med dina grejer, utan du var ju tvungen att hugga en mugg från liksom det ordinarie bordet.
Ja, och jag är ju liksom, jag vill inte stanna överhuvudtaget, utan jag tar ju en mugg vatten, en mugg sportdryck, och så springer jag, och det skvalpar ju. Och jag
du tänkte, trycker väl ihop muggen?
Nej, men fasen, jag tänkte på det, Peter, för att jag kände första vätskekontrollen, då kom liksom allt i ansiktet och på linnet nästan.
Oj,
och liksom kände att jag blev
kladdig
och blöt. Då tänkte jag, nej, Petras tips där föll helt ur. Så att jag tänkte på det senare sen, för jag missade totalt i början. Men jag har inte tid att tappa någon fart. För det blir för jobbigt om jag tappar 10-15 sekunder på
en kilometer. Du slänger ut högerarmen och hugger rätt.
Ja, hugger bara och fortsätter i stort sett i samma fart, och så bara kastar i mig drycken och sen kastar bort
muggen. Men då måste vi fråga dig en grej då. För att, jag kunde inte ens göra så, därför att det var så in i helskott och mycket folk, och folk började liksom framför mig började så här vika av mot vätskebordet. Funktionärerna stod ju då bakom borden, så att det fanns ingen möjlighet att liksom hugga i farten. Är man då liksom, när man är på min nivå, bör man ha med sig egen vätska för att slippa den här, att tappa fart då? Eller vad rekommenderar du?
Nej, men alltså det beror ju på hur man känner. Vissa tycker att det kan vara skönt att kanske stanna till och ta det lite lugnt och bara låta de där 20-30 sekunderna gå då, att inte det betyder så mycket. jag kan tycka kanske att slippa det där vätskebältet. Och jag
det känns
tycker
ju inte som tävling då.
Nej, jag tycker i alla fall att för mig är det en jätteskillnad på, det vet jag bara om jag kör ett långpass och jag har en runda där jag kan lägga ut. Kanske jag kommer tillbaka till bilen och kan dricka halvvägs eller så. Så kan jag tycka det är jätteskönt att slippa bara den där lilla påhänget där. Mm. Och på tävling så tror jag att det är ännu viktigare. Så jag tror nog att för motionärer att det inte gör så mycket att stanna till och ta en mugg i lugn och ro. Mm. Men annars då, hur upplever du liksom olika partier och vad i loppet, är det liksom något som händer i huvudet på dig?
Ja, men alltså, som jag sa, jag såg ju folk som jag kände igen. Dels från våran grupp och sen liksom, folk alltså, som jag följer på sociala medier och sådär. Och nu bryr inte jag mig om tider, men jag är fortfarande lite tävlingsmänniska och jag kan känna så här, ja, men när det passerade någon som man kände igen, då blir jag lite så här knäckt av att den passerade. Och så kände jag dels att jag ville komma ikapp, men också att jag inte hade jag vill inte småspurta som den där killen som du sprang med där. Mm. Så jag blev mer så här knäckt och kände att jag började tappa fart istället. Och det var ju inte så bra. Så jag var väl inte, det jag var nöjd med var att jag lyckades spurta, alltså öka bra fart sista kilometern, för det hade jag lovat mig själv. Men då var jag så otroligt trött så att jag liksom snubblade på benen och blev erbjuden en bår i mål. För då körde jag verkligen liksom, jag hade ingenting kvar. Men just den här hjärnspökena, hur kan man bli av med dem? Att man liksom, du vet, man kanske taggar till istället för att tackla av.
Ja, alltså om jag ska bara se till hur jag tänker, så är jag väldigt lite fokuserad på omgivningen på det sättet att jag känslomässigt bryr mig om det. Den här killen då som höll på att rycka och så kände jag bara så här, ja, om han tycker det är prestigefyllt eller om han trivs med att hålla på och köra någon intervallträning här, så får han göra det. Jag var helt lugn, jag bara struntade fullständigt i det, och så får jag nästan så här att wait and see, jag tuffar på, jag ska, känner liksom nästan så där att jag fokuserar väldigt mycket på mig själv, på vad som passar mig i det läget, istället för att om du blir passerad av någon du känner då, att du antingen blir knäckt då, eller att du blir för uppjagad att du ska rusa i kapten och förbi då, utan fortsätta liksom att bara ha en plan för dig själv, vad som funkar för din form och din löpning. Mm. Och sen brukar det där lösa sig. Sen kan man ju då i olika skeden, just det här med trötthetsskede som jag hade då, att jag fick en liksom order från en tränare vid sidan om som bara ger mig liksom så här positiv feedback som betyder massor i
det läget. Det skulle jag vilja haft också.
Ja, att bara någon, sen kan de ljuga, de kan se så här, oj vad stum hon ser ut, men fan ropar de att du ser stark ut, du är grym. Mm. Då blir man ju peppad och du tar henne där framme. Mm. Gör jag, tänkte jag. Ja, okej.
Okay. Ja, men du utan hans tillrop så kanske inte du hade liksom fått en tagga till så där.
Nej, sista. Inte i det läget i alla fall, för jag hade liksom ingen känning av att jag hade någon. Jag tyckte att vi hade sprungit ett tag liksom med samma avstånd. Jag tyckte inte, jag kom inte närmare, hon stumna inte. Och jag var väldigt trött. Så att jag liksom, det hade ju i så fall blivit automatiskt om hon hade bara gått in i väggen och så hade jag råkat passera. Men just i det läget hade inte jag en tanke att jag skulle liksom börja mobilisera de här tunnelseendet på att jo, jag ska ju slå henne. Så, men jag tror att det som jag kan bara tänka och ge tips till både dig och andra som kanske har samma tanke, är att fokusera väldigt mycket på sig själv i det läget och bara låta folk rusa förbi eller stumna eller vad det nu är, och bara ha sin plan hela tiden och vara lugn i det. Sen kan man börja liksom mobilisera när det börjar närma sig slutet, som du gjorde då, att du fick till någon typ av spurt och tog ut allt du hade.
Ja, men det var jag väldigt nöjd med.
Det är ju jättekul.
Men du vet, sen i den här klassiken som jag tror många kan relatera till också. Sen när jag var i mål då, när jag hade liksom någon minut senare, så hade jag ändå kvicknat till liksom. Och då kände jag så här, fasen, alltså jag kanske hade kunnat öka även när det var 2 kilometer kvar. Men för mig var 2 kilometer mentalt väldigt långt. Men när det började liksom räkna ner där, man fick ju skyltar från 1000 meter kvar, sen 800, då kunde jag plötsligt så här relatera till att det var 2 varv på en bana och sådär. Men det är ju en klassisk tanke där. Jag kanske hade kunnat pressa lite mer, men hade man verkligen kunnat det?
Nej, alltså den tror jag är rätt vanlig att ha faktiskt. Den kan till och med jag få. Jag vet att jag tar alltid i vad jag kan på en tävling. Det har aldrig hänt att jag fysiskt sett skulle kunna ha tagit mer. Men jag har även fått dem ibland när jag har känt mig lite snabb i återhämtningen. Fanns det mera? Men jag vet innerst inne att nej, det har inte gjort det. Och jag tror att det är sällan. Utan det är en sån där efterkänsla att ibland så återhämtar man sig lite snabbare än andra lopp. Vissa lopp känner man ju att man stapplar hem och bara känner att finns inte en gnutta kraft kvar i den här kroppen om man är sliten i flera dagar efter. Mm. Men ibland känns det liksom väldigt snabb återhämtning. Men jag tror sällan, det är en adrenalinpåslag, en kick efter som gör att man hamnar i ett rus liksom och kan, om man har gjort väldigt bra ifrån sig, kan jag också tycka sådär att det blir en väldigt sån där påslag efter som gör att man kanske tror att det fanns mera, men sen det handlar om fortfarande som jag sa, det är väl att bli så pass bra tränad att du vågar starta din spurt 2 kilometer, 3 kilometer mot slutet istället i en, kanske inte en tokspurt då, utan en lite mer stegrande tempo. Men att du vågar ta ut lite mer, lite tidigare.
Men alltså, vi pratar också om det här att det finns lite grann 2 typer av löpare. Dels de här som har förmågan att pressa sig mer än vad de är tränade för att de har huvudet. Huvudet är starkare än kroppen, men de lyckas få med sig kroppen. Och sen har vi de då som jag då, som kanske behöver vara bättre tränade än vad man egentligen tror då, för att man har inte det här mentala.
Absolut.
Är det bara för bland motionärer, eller kan det även vara så bland elitlöpare?
Nej, men det finns även på högre nivå. Sen är det ju att på elitnivå är ju alla väldigt bra tränade. Sen finns det ju de som är ännu snäppet bättre tränade än andra, men det är mindre skillnad i fysisk förmåga än på motionärsidan. På elitnivå är man får utgå ifrån att alla har tränat väldigt väldigt hårt. Sen finns det några som är lite som man kallar för glidare. Som är väldigt stora talanger som kanske klarar sig lite bättre på att ändå utifrån att ändå träna väldigt hårt, vara lite mer glidare och leva lite mer på talang och har ett enormt psyke att plocka fram när det väl gäller. Och det finns absolut på elitnivå. Men på motionärsidan så är det ännu större skillnad, ska jag säga. För det finns de som är inte alls tränade för det de presterar. Och så tvärtom. Men det är, det ska man ha klart för sig, att det är otroligt mycket psyke i att ta sig igenom och maxa utifrån sig själv en sån urladdning. Det är en tävling, är tufft, alltså vilken nivå du än är på, att om du vill få ut max av dig själv. Och då handlar det liksom inte bara om alla pass du har gjort, utan det sitter väldigt mycket talang, ska man säga då, och träning i huvudet också.
Mm. Jag får ha med dig nästa gång jag springer, för ha dig en öronsnäcka, så får du ge lite direktiv under.
Ska spela in några sådana där triggers.
Kom igen nu!
Så trycker du på olika knappar. Du har ju alla tekniska.
Jag är så uppkopplad.
Du är så uppkopplad. Jag ska göra någon app här med olika triggersknappar för dig.
Ja. Det låter bra. Vi kör på det. Men vi känner oss kanske ganska färdiga med årets halvmara i Prag i alla fall. Det är ju inte helt omöjligt att det blir nya tag i 2019, för folk verkar ju väldigt taggade på att göra en repris.
Ja, och vi är jättesugna. Det här var ju...
Är du sugen på att köra det loppet igen?
Ja, det är jag faktiskt. Jag tyckte det var ett väldigt trevligt lopp och det är lätt sprunget, får man ändå säga.
Tycker du verkligen det?
Jo, men det är ett platt lopp, väldigt platt.
Kullerstenarna, men de kan man ju faktiskt undvika om man
ibland... Jag får springa på den där strängen där i mitten. Nej, men det var inte kullersten hela vägen.
Nej, det var inte.
Men jag kände av, absolut, jag kände stor skillnad på när man kom in i kullerstenspartiet och sen fick komma ut på vanlig asfalt. Men
de här kullerstenarna som var, det var lite glapp mellan, alltså stora stenar och sen så här 2 centimeter glapp mellan, de var ju vidriga på slutet tycker jag.
Ja, och sen vet jag efter halva man hade passerat någon bro där och kom ner i rätt hög fart ner för bron där och någon kurva och så var det såna här väldigt wobbligt där. Mm. Där kände jag att där fick man verkligen koncentrera sig för att hålla fötterna i styr. Men, men sen var det väldigt korta partier tycker jag ändå med de där kullerstenarna. Så, så det blev en skön känsla att gå ut på vanlig asfalt.
Ja, men verkligen.
Så det är ett jag skulle säga att det är ett relativt snabbsprunget lopp ändå. För det är inga saftiga backar att prata om.
Nej, nej. Nej, men det har du rätt i. Vi lämnar halvmaran i Prag och hugger i lite lyssnarfrågor tänkte jag. Då har vi en fråga här som är väldigt aktuell får man ju ändå säga. Kim Engstrand Lund undrar här om hon är redo för Stockholm Marathon i år. Och det är alltså, det är inte så mycket tid kvar. Det är april, nu början på april och loppet är i juni.
Andra juni
är det väl.
Min födelsedag.
Aha, grattis i förskott. Men hon beskriver här hur hon har tränat. Hon har sprungit regelbundet mellan 1-2 gånger i veckan i cirka 2 år. Hon tränade dessutom 2-3 gånger i veckan på gymmet. Och hon har sprungit milen på 56 minuter som bäst. Och ja, hon har kört en del långpass senaste tiden men aldrig mer än 21 kilometer. Och nu är det några då som tycker att hon ska anmäla sig till Stockholm Marathon. Och ja, hon har velat springa en maraton hela livet. Men frågan är det mest korkat? Eller kan man ens, när man så här sent, göra sig redo för en mara? Vad säger du Malin?
Ja, det är en svår fråga. För det är en liten avvägning där med... vad kroppen tål. En mara ska man ha klart för sig att det är väldigt påfrestande för kroppen. Det är tufft. Halvmara är något helt annat. Det hade jag bara sagt ja direkt på om det hade varit en motsvarande bakgrund med ännu mindre löpning. Men maraton är tufft och det är klart att hon skulle behöva några pass som är lite längre än 21 för att liksom känna på vad händer vid 25, vad händer vid 28 kilometer.
Exakt.
Sen tycker inte jag att man alltid, ja, där kanske vi har olika skolor i träning, men jag tycker inte att man egentligen behöver springa så mycket över 30 kilometer innan en mara som motionär för att liksom bli tränad för det. För det, jag tycker mer att det sliter för mycket när man kör de där 35 och 36 och vissa pass som några gör för att känna att de ska tåla distansen. Men uppåt 30 behöver man ju ha känt på. För det händer så mycket i kroppen för varje kilometer där nästan över 20.
Men sen kan man väl även säga att dels det här tidsmässigt. Om du är snabbare och kanske då lite nästan elitmotionär så tar det inte lika lång tid att springa 3 mil som det tar för mig till exempel. Och då räcker det ju fullständigt med 3 mil för att känna på den här tröttheten. Och om man dessutom då har träning i kroppen sen tidigare så kan man ju nästan säga att det blir motsvarande trötthet som i slutet på ett maraton.
Jo men absolut, så egentligen jag skulle säga så här att jag skulle inte säga att hon ska absolut köra eller att hon absolut ska avskriva det, men vad hon skulle behöva göra är ju att i så fall ha en möjlighet att anmäla sig väldigt sent eller chansa att anmäla sig och ta ett beslut väldigt sent beroende på hur den här sista 1,5 månaden går och ha en inte en galen plan att nu ska jag köra så att nu ska jag träna dubbelt så mycket plötsligt här utan fortsätta med ett bra tänk men hon måste öka upp distansen på och testa, hon behöver köra ett 30 kilometers pass som hon tål innan loppet, det skulle jag säga, och inte då en vecka innan utan gärna här inom ett par veckor.
Ganska snart. I helgen kanske.
Ja, fast det är tufft att gå från 21 till 30.
Men det jag tänker skaderisken också. Nu verkar ju hon ha en liksom, träningsbakgrund, att hon har tränat och sådär. Men ändå att man stegrar distansen så mycket på kort tid. Är det att rekommendera?
Nej, absolut inte. Det är ju att inte rekommendera egentligen. Så det är därför jag säger att jag skulle säga så här att hon skulle behöva gå från kanske 21 då och köra 25 i helgen.
För du sa ju att det är ganska stor skillnad mellan 21 och 25 bara.
Ja, bara de kilometrarna är stor skillnad. Så därför så skulle hon behöva liksom gå därifrån först och känna hur kändes det? Hur reagerade? Fick jag ont någonstans? Klarade jag mig? Gick det bra? Och sen ytterligare där nästan gå nästa gång till 28. Vad händer där? För varje kilometer, det låter kanske löjligt om man inte har gjort de här stegringarna, men det är en enorm skillnad. Och sen känna liksom att ja, men kroppen tål det. Sen är det inte idealiskt att vara så sent ute. Det får man vara bara klar över. Det är en liten chansning. Mm. Men gör hon de här rätta stegen, en 25, en 28 och en 30, inom den här en och en halv månaden fram till loppet, och klarar det utan krämpor och att hon går helt ner i botten och ändå klarar annan träning också däremellan, då är det bara att stå på startlinjen, tycker jag.
Mm. Alltså, tänker jag bara en reflektion som jag får här, att det här är hennes första maraton då, om hon nu väljer att köra. Och jag kan väl säga att jag hade inte velat vara dåligt förberedd inför min första mara. För att som jag fick höra inför min första mara, det är ju ändå en slags så här riktmärke för hur du kommer förhålla dig till maran i framtiden. Och vill man ha ett bra förhållande till maran, så kanske man ändå ska tänka att jag kanske ska satsa på någonting till hösten istället. Men sen förstår jag ju samtidigt att ja, men det är lockande. Det är 40-årsjubileum på maran och det är liksom i Stockholm och så här, om hon nu bor i Stockholm, jag vet inte. Men, så att det är ju en avvägning. Men man kan ju ha klart för sig att det kan, alltså risken finns ju att det blir en väldigt tuff sista mil framförallt.
Ja, och risken är att hon får någon krämpa också av det. För att är inte kroppen riktigt van vid de här distanserna och redo, så är det lätt att dra på sig något faktiskt. Men testet är, som jag tycker, och jag tror att du håller med om det, att ett par sådana upptrappningar av långpass som går bra. Mm. Sen kan hon ta det väldigt lugnt på dem, behöver inte springa något fort, utan bara vara ute, få tåligheten och kan till och med gå lite emellan. Jag brukar ju rekommendera när man gör sådana ökningar i längd på långpass, att man kan springa 9 minuter och gå 1 minut.
Absolut, det finns till och med forskning som säger att man blir bättre av det. Mm. Så att det är verkligen att
det är liksom, och då är det lättare att göra de där kilometrarna extra också, om du får den lilla kortare återhämtningen där, var det 9:e minut. Mm. Men som sagt, det måste gå hyfsat bra på dem så att hon känner att kroppen är med. För annars så tycker jag bara det är onödigt att skada sig eller bara få en mardrömsupplevelse på första maran. Det ska vara kul någonstans. Ja, hatkärlek.
Exakt. Ja, men hoppas att du, Kim, kände att du fick en lite tips och input där i alla fall. Och innan vi knyter upp säcken här, så tänkte jag att vi skulle hinna med en lyssnarfråga till. Hur blir man inte bara mellanmjölksfart snabb inför maraton? Om man nu också vill bränna av något millopp månaden innan. Hon vill alltså kunna ha bra känsla på milen månaden innan, men samtidigt så tränar hon inför maran. Går det ens?
Ja, men där pratar du ju med rätt person.
Ja, vad härligt då.
Malins favoritfråga. Ja. Det blir så här, ja, det går, säger jag. Nej, men det är, jag tycker att även om du tränar för ett långlopp, mara, halvmara, så tycker jag ju alltid att man ska bibehålla en typ av fart i sig. För det är inte bara det att en mara kräver absolut en tålighet mot att stå i länge. Men har du liksom en tålighet i att stå i lite fart också, så får du en bättre löpkänsla även på maran. Så att, jag säger ju alltid det, att jag tycker man ska liksom, i alla fall även om du inriktar dig mest mot en mara, kunna bränna av en mil i hyfsad fart. Vad det nu är, när som helst. Det tycker jag är liksom en grundpelare i hela löpningen. För då har du liksom grundpelare nummer ett för att springa med ett hyfsat löpsteg. Du har lite fart i dig och du får en godare löpkänsla även i låga farter om du har lite högre fart i dig.
Mm.
Så att, och det är ju, ja, då kommer vi till det gamla klassiska som jag älskar att prata om, intervallträning.
Intervaller, där kom de tillbaka igen.
Ja, där kom de. Så det är det. Oavsett om du ska köra långlopp eller inte, så kör intervaller och bibehåll en fart i systemet, för då blir maran roligare också.
Det känns som att det finns två skolor här. Det finns en skola som du tillhör där man då förespråkar ganska tuffa intervaller och kanske inte fullt så långa långpass. Och sen finns en annan skola som förespråkar lite lugnare intervaller och längre långpass med kanske lite fartökningar och så där. Eller hur? Visst känns det som att det är två skolor
men det är det.
Där?
Ja. Och det är väl mycket, känner jag, om man tittar på att den klassiska långdistanstänket av riktiga maratonlöpare. Jag är ju ingen riktig maratonlöpare, det ska vi ha klart för. Så att det får man ju ta med en nypa salt.
Du är gammal medeldistansare.
Ja,
mjölksyraknarkare.
Ja, mjölksyraknarkare som har gått upp på lite längre saker för att jag tycker det är väldigt kul. Men det ska man ha klart för sig. Det finns olika sätt att träna inför olika saker. Så där måste man ju hitta också, tror jag framförallt, vad tycker du kul, vad går igång på, för det är klart att tycker man att den där ena skolan är väldigt väldigt trist, så är det svårt att hålla i en så pass tuff träning, om det är att du hatar intervaller med mjölksyra och den nivån, eller om du inte pallar alla de där sega, riktigt långsamma långpassen, så jag tror att det ger mer att träna det man i alla fall går igång på, tycker det är kul och du har passion för.
Ja, men självklart är det så. Ja, men absolut. Men då hoppas vi att Run Spirit Stockholm här, som ställde frågan, kände sig nöjd med svaret.
Ja, ja. Vilken skola är du av de här, Petra?
Men jag är nog mer lite lugnare intervaller och mer långpass. Och det är nog för att jag gillar längre distanser mer, där man inte behöver känna på så mycket mjölksyra. Jag är lite rädd för det här med fart, alltså.
Ja, och du gillar ju inte tider heller lika.
Nej, liksom. Precis.
Jag är ju tidsintresserad mera än vad du är.
Ja, så är det. Men man vet aldrig. Men ibland kanske man ska känna på den där andra skolan och se vad man tycker. Så jag återkommer där.
Ja, men jag tror det allra viktigaste, du ska träna det som man tycker är kul och det som du orkar genomföra. För det är ju den träningen du gör, den ger ju.
Exakt.
Så där är vi.
Så är det.
Inga rätt och fel här.
Nej, så är det. Superkul att spela in det här avsnittet igen. Och vad har du på gång framöver här nu? Är det något lopp inbokat eller...
Det är väldigt mycket jobb just nu, för att jag har ju massa kunder som ska springa lopp och eller bara komma i allmän fin form till sommaren här. Så att det är extremt mycket jobb framför mig, vilket är jättekul, för det är så fint, börjar bli fint väder och så. Ja,
verkligen.
Nej, men sen så är det, ska jag faktiskt till Thailand och springa här över midsommar. Jag har fått ett litet jobbuppdrag, så att då blir det, jag får välja mellan 10 km meter halvmara eller mara. Jag har inte bestämt mig än. Det enda jag vet är att jag inte ska springa maran.
Nej, jag tror det är ganska klokt att inte göra det.
Inte i 30 graders värme och otränad för maran. Nej,
nej, ingen. Men, Thailand, låter spännande.
Ja, och du då? Du har helmaran i Prag här.
Ja, men lite mindre än en månad faktiskt. Så det är skräckblandad förtjusning.
Ja, men du visade god form här i lördag, så att det känns som att ett varv till där bara på banan.
Ja, och jag får börja spraya lite Coldzyme här i halsen tror jag också, för att jag känner att det börjar komma en tupp där. Så det är nog bra för mig att runda av här. Stort tack till dig som lyssnade. Du hittar oss på Facebook och Instagram, så in där och tyck till om avsnittet och önska teman till kommande program. Sköt om dig, så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Coldzyme och görs på Beppo.
Det här programmet görs på Beppo.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.